I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Roberto is in the house. Yeah.
Alla går bananas och jag går här ont i båda låren, lite magen och jag är helt slut.
Har du tränat hårt?
Jag har tränat idag igen. Igår körde jag stenhårt pass på spinningcykeln helt alene inne i den stora spinningsalen och gör ett eget pass och sen följer ju Global Cycling Networks indoor training, så man kan följa med liksom upp för de här stora passen. Igår var det Passo Pordoi, 40 minuter, stenhårt. Så jag stapplade ju bara av cykeln. Och sen skulle jag väl ta det lite lugnt idag. Så jag bara drog på direkt, för att efter 45 minuter bara ramlade av den cykeln. Och så kom jag ju dessutom på att den där jävla gubben, han var ju förmodligen betydligt yngre än vad jag är. Och sen så körde jag styrka. Jag kör ju så här cirkelstyrka liksom.
Just det.
Ja, jag tar fram egna grejer. Och det är faktiskt jävligt roligt. Och så kör jag ju liksom typ 20 repetitioner och två set då. Och sen är det liksom kanske 10 olika stationer. Och de här repetitionerna, då kör man 20 och sen på med nästa grej och på med nästa och på med nästa. Och så det tar ungefär 12-13 minuter, men jag är helt färdig där också. Och så kommer man hem och så undrar man, varför tog jag i så mycket? Jag tränar ju inte inför någonting. Jag har ju liksom lagt av för, ja, 1992 slutade jag idrotta, elitidrotta. Det var ju för 25 år sedan.
Ja.
Och likt förbannat så tar man i som håller på att ramla av de där cyklarna. Och, men det är skönt på något sätt också. Liksom att känna sådär att man ändå är i skaplig form. Själv då, du tränar mycket va?
Ja, tränar ganska mycket och det, jag tycker att det, man blir lite extra motiverad nu när det är vår, eller det nalkas vår. Idag var det lite bakslag här i Stockholm med faktiskt snö när man tittar ut i morse. Mm. Men annars tycker jag det är skönt när det blir lite ljusare och lite mer barmark så man kan vara ute och aktivera sig mer.
Mm. Men du berättade för mig en gång, kom jag på nu, att ni har liksom er familj varje lördag.
Stämmer.
Så tränar ni ihop. Alltså då pratar vi inte liksom att det är du och din fru, utan det är ju liksom hela släkten.
Ja.
Berätta, ja. Det är ju skitcoolt alltså.
Ja, det började med att jag började träna själv med en PT. Jag började köra en del löpning och hade som mål att springa Lidingöloppet. Och så kände jag att jag fick lite ont i ryggen när man var ute och sprang lite längre pass. Och då tog jag hjälp av en kille som heter Marcus Johansson för att bygga upp bålen och liksom bli starkare när man ska springa.
Ja, vi har ju redan pratat om din sixpack. Den behöver vi inte prata om igen.
Exakt, han lyckades bra där. Nej, skoja. Ja, så vi började köra träningspass tillsammans och jag tyckte det var rolig träning. Och min familj, som är mina föräldrar och mina syskon och fru och sådär, de gillar också träning. Så att jag bjöd med dem på ett pass och sa att vi kan väl gå och träna allihopa, alltså, med en rolig aktivitet, och så kan vi äta lite brunch efteråt och sådär. Så det gjorde vi som ett test först, och sen blev alla hooked på det där och tyckte det var väldigt kul. Så att då har vi fortsatt med det och kört det nu, ja, säkert 3-4 år, och försöker göra det på morgonen klockan 9 på lördagar.
Ja, det är ju det är så jäkla bra, alltså, vilken familjegrej liksom, att varje vecka, för liksom, på något sätt så antar jag väl också att liksom, flera av er längtar efter det här liksom, att få umgås igen och inte bara träna för tränarens skull, utan det är ju så mycket mer än bara träning.
Precis, jo, men det är det. Det är en både bra sätt att starta helgen på och få ett pass och köra sådär. Sen är det väldigt roligt socialt också att kunna prata och gå och testa något brunchställe efteråt. Och, ja, det har blivit en så här rolig aktivitet som, ja, är bra för hela familjen.
Häftigt. Det är jäkligt bra initiativ. Alltså. Du, vad har du sprungit vid Lidingloppet på för tid då?
Nej, det säger vi inte här.
Vill du veta vad jag har sprungit på?
Ja.
Och det var ju 2 veckor efter cykelsäsongen, så att det var ju liksom inte så mycket träning på det.
Okay.
Men jag har sprungit på 2.01.
Oj, oj, oj.
Det är ganska bra. Det är 3 mil bra terränglöpning. Och jag kommer ihåg att jag stack iväg där. Jag hade ju givetvis slagit vad med en kille på Bosön. Jag gick på Bosön då. Tord! Och jag kom i kapp på honom. Jag var nästan i kapp när det var 2 kilometer kvar, 3 kilometer kvar. Och då hade de ett sånt här torn där det stod en speaker. Och jag såg ju Tord, vet du, och så tänkte jag så här, bara inte den där jävla spiken säger mitt namn nu, för jag ville ju liksom smyga på han. Han hade ju ingen aning om att jag var på gång. Och då ropar de ju precis just liksom, ja, här kommer nummer 300, vad jag hade nu för någonting då. Och Roberto Vacchi. Och då vände sig Tord om och så älgade han ju iväg allt vad han kunde där på slutet. Så jag var ju typ 10 sekunder efter honom. Men okay. 201.30, och då året efter, då fick jag ju starta med alla de här från, du vet, alla de här kenianerna, och jag var längst fram. Jag blev ju typ, för på den tiden räckte 201.30 till en topp 350. Jag tror jag var 327. Och idag tror jag faktiskt att det skulle räcka till kanske 150 plats.
Mm. Så att det är liksom... Ja, det är riktigt bra.
Mm. Jo, jag var ganska nöjd med det.
Imponerande, måste jag säga. Verkligen.
Ja, men sen när jag sprang då det andra året där, då hade jag faktiskt en tid som var en ganska bra bit under 2 timmar på gång. Men då tvärdog jag i abborrbacken.
Just
så
det.
Sista, vad blir det, milen tog jag på, eller sista 5 kilometerna på 27-28 minuter. Jag var helt utpumpad. Så ja, att, för jag var där, när det var en halv mil kvar, då hade jag en 37 tror jag. För då hade jag sprungit på lite skapligt, då hade jag ju haft en 57 i alla fall. Men som sagt,
ja, den är tuff, sista milen, när man har 2 mil i kroppen redan, ja, i verkligen terräng. Ja, men du kanske ska köra en svensk klassiker då, eftersom du ska köra Vätternrundan nu, har du lovat.
Nej, det ska jag inte.
Nej.
Varför ska jag göra det för? Jag gör det jag vill bara. Det är mycket skönare. Diplom har jag fått så många av i mitt liv. Jag behöver inte ett till, eller? Det är lugnt, vet du. Det finns så många andra som är så
duktiga. En försenad 50-årskris. Det är väl dags för det nu?
Ja, precis. Nej, men det är så många duktiga som sliter sig igen och är där. Och fascinerande att man orkar liksom motiveras på det sättet. För det är ju ändå 4 olika grenar liksom. Och tänker också de som är med i Vansbrosimningen, vet, så kommer man uppifrån Jukkasjärvi och så hoppar man i vattnet och 20 minuter och så är man klar med den aktiviteten. Men den ska ju också göras om det ska räknas in. Ja, precis.
Men Vätternrundan, är det därför du tränar så mycket, för att du liksom har det runt hörnet, eller hur känns det?
Nej, alltså jag kom på mig själv häromdagen och funderade på varför tränar jag som jag gör. Ja, framförallt är det för att hålla lite stil. Du vet, jag var ju för 10 år sedan, så var jag uppe och vände på 100-strecket. Och jag är ju 1,79, och då var det inte någon muskelmassa att prata om som vägde så mycket. Utan jag hade ju varit duktig på att äta och dricka och ge fasen och röra på mig. Mm. Och då bestämde jag mig för att jag måste ju, jag hade problem med både knän och hälsenor och... Så jag tog tag i det där och det blev väldigt bra, alltså hälsenorna framför allt blev ju helt bra efter att jag gick ner. Jag gick ner 20 kilo väldigt, väldigt fort. Det tog bara en och en halv månad. Jag åt ju nästan ingenting alltså under en och en halv månad bara för att jag ville tappa i vikt så fort som möjligt. Sen höll jag mig där faktiskt. Jag lyckades ju hålla det där och äta lite och röra på mig mycket. Och 2007 började jag träna igen. Och sen där blev jag också lite taggad. Jag började köra lite lopp här lokalt och det gick liksom bra. Jag var, tyckte jag var liksom, för mina mått mätt så var jag ganska duktig liksom. Så man blev ju lite taggad av det givetvis. Samtidigt så förstod jag att min elitkarriär var i slut och karriär överhuvudtaget. Det är inte så att jag har någon ambition att bli någon tävlingscyklist igen eller. Men det är ju för att hålla liksom formen som jag tränar ganska mycket. Så att nu har jag ju hittat också några träningsmetoder som bara tar en halvtimme. Och det är så himla skönt. Alltså träningsmetod som är, har en förbränningseffekt. Och det är ju precis det jag vill ha. Ja, det är precis det jag vill ha. Men det är... samtidigt, jag tycker det är fantastiskt skönt. Du vet, på sommaren så åker jag, det vet du, det har ju berättat för dig, men jag åker kanske mellan en och en halv, två och en halv timme nästan varje dag, cykel. Och det är ju, det är så jäkla befriande alltså. Det är så himla skönt. Och är det varmt och sommar, då åker jag gärna ut också vid sådär. Jag kan åka ut 6, jag kan åka ut 6:30 sådär och vid 9 eller 8:30 så är man klar med sin aktivitet och liksom fått uppleva ett fantastiskt Sverige, liksom allt vad det innebär. Så att det är mycket det som gör att jag rör på mig. Och så Vätternrundan, även om jag kör Vätternrundan, så är det ju inte så att jag gör någon vrålsatsning. Jag kommer ju åka en grupp där vi har ambitioner och åka på 10 timmar. Och det behöver man ju inte, behöver inte jag i alla fall, eftersom jag är så van cyklist, lägga ner så extremt mycket extra jobb för att klara igenom.
Just det.
Lät det skrytsamt?
Det är bara raka benen, sen kör du på rutin liksom.
Ja, ja, precis så. Ja.
Och så kör du rosa strumpor på liksom.
Rosa strumpor, de fick, kommer du ihåg när vi på 50-årsskivan? När Bryntesson hoppade upp på bardisken och drog sin fräckis. Och så hade han rosa strumpor på sig. En rosa och en vit. Vilken då? En stor Roberto Vacchi på hade han ju tagit fram. Och de gick ju upp till knäna då givetvis.
Ja.
Vilken kille.
Det är inte det du har på dig när du cyklar.
Men du, den snapsvisan, kommer du ihåg den?
Ja.
Den tar vi inte i podden. För då kommer vi bli polisanmälda. Den var ju fruktansvärt fräck alltså.
Ja, ja. Han är rolig, Robin Brynsson.
Ja, han är väldigt kul.
Vi är inne här och pratar om Vätternrundan och cykel. Så jag tänkte vi stannar på det ämnet. Och du kan väl dra lite kort fortsättningen här på vad som har skett i cykelvärlden. Jag vet att du har haft din första sändning.
Ja, precis. För säsongen i alla fall. Det är 25:e året tror jag det är som jag kommenterar cykling. Så det är lite av ett jubileumsår kan man väl säga, va?
Mm.
Och det var ju Andalusien runt jag kommenterade. Det var roligt alltså. Jag tycker det är kul med cykel. Det finns mycket att prata om. Det är häftiga ställen att passera. Det är mycket som händer på etapperna, det är mycket som händer framöver som man vill informera om. Och som sagt, nu är ju cyklingen igång och det är ju hur mycket som helst på Eurosport. Så jag hinner ju långt ifrån, vi är ju några stycken nu, Robin Fomin kommenterar också och sen kommer jag och Anders Adamsson kommentera mycket tillsammans i år. Han är ju med i stort sett hela Italien runt till exempel, alla klassikerna här på våren och så hela Tour de France. Så nu är det igång va? Och det är ju inte så himla mycket annorlunda egentligen mot förut. När man tittar på här i sidan, det har ju varit i mångt och mycket samma cyklister som vann i fjol i början på säsongen som har vunnit nu. Så att det är ganska lika. Sen dyker vi alltid upp några lite yngre cyklister. Det var ju en Daniel Hoelgaard, en 23-årig norrman som blev tvåa på en av etapperna som jag kommenterade. Och han har ju en brorsa som heter Marcus också som är väldigt duktig. Han också, han är född 94 då. Han blir ju 23 år i år. Daniel blir ju 24. Och det är en riktig idrottsfamilj. Och de där är ju liksom, de är riktigt talangfulla de två bröderna. Och Daniel visar det här verkligen vilken talang han har och att han är fräck liksom i avslutningarna. Och att de är en riktig idrottsfamilj visar ju också att deras storebror, 25-årige Stian Hoelgaard, han är ju en fantastiskt duktig längdåkare och satsar på långloppen i längd. Och de kommer från en liten ort i sydvästra Norge. Och en av liksom, ska vi säga, smultronställena där är någonting som heter Limagården. Och då drog jag liksom paralleller direkt med Lima och Limedsforsen, Sixten Järnbergs hemtrakter. Sixten som är så starkt förknippad då med bland annat då Vasaloppet och Dalarna och sådär. Så jag pratade med den här Stian då inför, för han var ju inte någon av favoriterna. Och så var han ju skitnära att vinna Vasaloppet. Han blev ju tvåa bakom Jon Christian Dahl. Så det är ju häftigt att de liksom har gjort karriär, eller de håller på och gör karriär i två olika sporter.
Verkligen.
Så det är lite om cykel. Och sen kommer ju snart liksom de här semiklassikerna igång. Och det ser jag verkligen fram emot. Ja, Adam som brukar skämta om att Het Neues Blad och Kyrne Bryssel Kyrne helgen, då är det liksom julafton och, eller nyårsafton och nyårsdagen för oss cykelälskare. Det är ju då cyklingen verkligen drar igång på säsongen. Och Het Neues Blad är ju också den första World Tour tävlingen för damerna. Och sen har ju de har ju fått en egen World Tour sen förra året och har en radda med tävlingar att köra, och så småningom också i Vårgårda i augusti månad. 11 och 13 augusti har ju de sina tävlingar i år i Vårgårda. Emma Johansson hade vi ju intervju förra podden, och hon ska väl köra lite grann, men förmodligen inte just de tävlingarna. Däremot så kör ju Emilia Fahlin till exempel då. Sara Mostenen-Lichen är ju kvar i World Tour-cirkusen. Vi har ju en stor grupp som vi var inne på förra podden. Men Emilia Fahlin, som ju för övrigt blir stallkamrat i Wiggle Honda med Emma Johansson, som vi kanske ska hoppas mest på resultatmässigt. Sen är det ju flera av de svenska damerna som kanske har en roll att hjälpa andra att göra resultat. Det är ju så cykelsporten ser ut.
Just det. Det kanske är svårt att välja ut ett lopp, men jag ställer frågan ändå. Har du något favoritlopp av alla de loppen som sker nu här under vårkanten och sommaren?
Ja, det är alltså det som är så roligt med cyklingen, och det som man kanske pratar väldigt lite om i längdskidåkningen, som jag också ju bevakar eftersom jag kommenterar större delen av världskuppen. Det är liksom den här olika typerna och profilerna som de har på de olika tävlingarna. Man berättar liksom att idag är det ganska lättåkt, eller idag är det lite tuffare och sådär. Men karaktärerna i cyklingen är otroligt åtskilda liksom på loppen då. Och det är klart att de här klassiska cykeltävlingarna, endagsloppen som kommer nu under våren, så har du ett Milano Sanremo som är den längsta av klassikerna, nästan 30 mil. Och då startar de i Milano, utkanten av Milano, och så tar de sig ner till kustbandet i Ligurien, och så drar de hela vägen till Sanremo. Det är ganska lättåkt, men det är några småbackar så där som är, ja, förhållandevis småbackar. För oss skulle det bli svinjobbigt att ta oss upp med 4-5 kilometer. Men för proffsen så går det ju undan så bara den. Så det är ju, det är en tävling som är väldigt fartfylld. Liksom. Det är ju högt tempo, och stora delar av tävlingen är väldigt slät. Sen kommer då Flandern runt, och där har du liksom både gatsten, pavé som det heter på cykelspråk, och de har rejäla backar också. Och efter det kommer Paris-Roubaix, och Paris-Roubaix är ju helt slätt, men där har du ju 52 eller 53 och ibland 57 kilometer med pavé, som är, alltså det är ju så, det är ju, vissa sträckor är ju precis som de bara tagit gatstenar och bara slängt dem i geggan. Och sen har geggan liksom torkat lite grann. Så att de bara studsar cyklisterna över de här stenarna. Så att det är ju väldigt olika karaktärer. Men det är klart att jag brinner ju lite grann för Milano Sanremo, eftersom det är mina hemtrakter. Det är Ligurien, det är min hemregion så att säga. Men om man ser till hur tävlingarna kan utvecklas och så där, så är det ju Flandern runt och Paris-Roubaix som jag ser mest fram emot på det sättet.
Och ja, spännande. Mm. Då ska vi gå vidare och prata lite grann om fotboll. Mm. Och vad har du på kartan där när det gäller aktiviteter eller händelser i fotbollsvärlden?
Ja, men alltså vi har ju vår stående punkt, Zlatan Ibrahimovic. Ja. Vi är ju näst, alltså vi har aldrig sagt det, men det känns ju som att vi kommer att prata om honom i våran podd varje avsnitt så länge han håller på att idrotta, och kanske efter karriären också. men nu har han ju varit i farten igen. Han gör ju rätt mycket mål alltså. Och speciellt gjorde han ju ett hattrick nu mot Saint-Étienne i Europa League. Och det, ja, vad säger man liksom? Han är ju makalös alltså. Var han än kommer så gör han ju massa mål. Och det är kul, och det vore ju fruktansvärt kul också om just Manchester United gick till final i Europa League, för att det är ju i Sverige finalen spelas i år. Det är ju på Friends Arena, och det är ju i maj månad som man kommer att lira den finalen, och det är ju en svensk ambassadör för Europa League-finalen som ju också har en ganska skaplig karriär bakom sig. Det är ju Patrik Andersson, Bjärred kallad. Patrik Andersson som ju, han spelade ju i Bayern München, han spelade i Barcelona. Han var ju i Malmö FF också innan han gav sig ut på sin proffssejour, och var med i VM-bronslaget 1994, var ju med och vann Champions League 2001. Har ju två guldbollar hemma som förmodligen glänser rätt så schysst. Och Patrik är ju med vid varje dragning liksom, vid varje lottning så är han med till exempel, och han marknadsför den här finalen och sådär. Så att det vore ju otroligt stort om för Sverige liksom, om Zlatan var i final i Europa League. Och jag tror, är det inte 24 maj tror jag de ska spela finalen på Friends.
Det stämmer det. Ja. Och Zlatan jagar ju rekordet i antalet titlar. Han har ju spelat väldigt många i flera olika klubbar och vunnit väldigt mycket i de klubbarna han varit i. Och nu är det ju bara Ryan Giggs som ligger före honom i antalet titlar totalt. Så att det kan ju faktiskt bli så, om han lyckas vinna några titlar nu den här säsongen i Manchester United, så har han ju chans att i vilket fall gå upp i delad ledning med Giggs. Mm. Och det skulle ju vara en häftig bedrift, och jag tror att det är någonting som Zlatan verkligen vill. Jag tror att han har stenkoll på det här och vill bli ihågkommen som en spelare som har vunnit väldigt många titlar. Nu har ju han gjort det i väldigt många olika klubbar. Giggs spelade ju framförallt i just Manchester United i många år och tog många klubbtitlar där och vann många mästerskap. Så att ja, det blir intressant att se om de lyckas med det i år.
Mm. Och som sagt, vi har ju nämnt det några gånger tidigare också, på Eurosport så har vi ju Bundesliga som bara blir mer och mer intressant ur svensk synvinkel, och Emil Forsberg fortsätter att göra succé där. Han spelar ju Leipzig, och nu trollar han ju förbi bollen, förbi Oscar Wendt också i senaste matchen. Så han nu kommer upp i, tror han har gjort 8 mål nu i Leipzig. Så att ja, det är många spännande fotbollsspelare. Inte bara Zlatan där ute som fortsätter rösa mål, utan vi har ju liksom spännande spelare som är på gång i, liksom lite grann i början av sina karriärer. Och det behövs verkligen för det här nya och unga, och i alla fall yngre landslaget som vi har, liksom att de är ute i världen och spelar, och inte minst får speltid. Det är ju grymt viktigt.
Ja, verkligen. Ja, det är intressant att se de spelarna som är där ute och hur de lyckas prestera på bra nivå.
Ja, det är verkligen viktigt. För vi vill ju för fasen ha Sverige i stora mästerskap framöver också på här sidan. Damerna har ju ett Europamästerskap i år för övrigt. I slutet på juli, början på augusti, så har ju de sitt Europamästerskap i Nederländerna. Eller Holland, som vi oftast säger lite slarvigt.
Just det. Stämmer det.
Vad har hänt mer då?
Du, apropå liksom hålla bra nivå. Har du följt det som har skett med Suttons reservmålvakt som heter Wayne Shaw?
Han som käka?
Ja.
det var ingen liten tugga man såg liksom på bilderna där.
Exakt. Berätta nu. Nej, men det var ju intressant när det var en UEFA Cup match där Sutton spelade mot Arsenal, var det va?
Mm.
Och
de torskade med 2-0.
De förlorade med 2-0 och liksom redan på innan matchen har det blivit uppmärksammat att Wayne Shaw är 45 år och är ganska stor. Han väger 127 kilo och ser inte ut att vara i sådär toppform på bilder. Han har blivit utsedd till Englands tjockaste målvakt. Det är lite taskigt kan jag tycka.
Lite taskigt, det är ju hur svinigt som helst.
Verkligen, men ibland kan det väl vara lite hård jargong i England sådär. Ja. Men i vilket fall så blev det en mega viral succé och händelse när han mitt under matchen tog fram en paj och satte sig och började tugga på den. Och sen så besökte han också den lokala puben. Ja, lite undrande blir man ju vad det här var. Var det liksom en PR-stunt och att man försökte liksom introducera ett nytt spelbolag som var sponsor till klubben var en av spekulationerna. Eller varför sker det här?
Ja. Ja, och var han 127 kilo innan matchen så var han väl 128,5 kanske efter matchen då. För han åt ju skapligt som det verkar då.
Ja, exakt.
Ja, det är klart att det blir skriverier, men han verkade ju hur glad som helst. Det var ju inte liksom någonting som bekymrade honom direkt.
Verkar vara en skön lirare.
Ja, verkligen.
Bra. Innan vi går vidare till nya ämnen så ska vi stanna lite i fotbollsvärlden.
Annars då? Är det bra eller?
Jag tror att du börjar ana vad som kommer nu.
Fan. Jag är alltid så nervös för det här, för det är ju liksom lätt att göra bort sig.
Ja, men jag tycker ju som alltid att det är lite roligt att utmana dig med kluriga frågor.
Men menar du att det är fotboll bara det handlar om nu?
Och få se dig lite svettig under armarna. Ja, exakt.
Den här gången så tänker jag att
vi stannar på fotboll. Och vi ska faktiskt stanna vid våran kära vän Zlatan också.
Du såg den där hockeymatchen där de höll på att slå ihjäl. Vi pratar inte så mycket hockey i våran podd. Vi tycker att det är ju så många andra poddar som pratar om hockey och så slåss de hela tiden. Inte hela tiden, men väldigt mycket. Men det var en fight som jag såg idag på nätet. Jag vet inte var den kom ifrån någonstans. Men det var ju liksom typ två lag som bara mosar på varandra. Och en spelare som jagar en annan som hoppar in på sitt bås. Och sen alla i det andra båset liksom bara stod och slog på den här killen som hoppade. Det var helt galet alltså.
Galet. Men ja. Du, hur mycket du än pratar så kan du inte prata bort den här frågesporten. Det kommer bara bli liksom världens längsta podd, men jag kommer ändå att köra frågesporten.
Shit, vad mycket snö har kommit i Borlänge.
Ja, du, det här ska alltså handla om Zlatan. Är du beredd?
Du, jag har en tvätt i tvättstugan. Är det okej om jag går och...
Nej, nu kör vi Roberto.
Kör hårt.
För hur mycket köpte Zlatan av Juventus?
Det var ju länge sedan va?
Ja. Vill du ha alternativ?
Ja.
160 miljoner, 115 miljoner, 19 miljoner, eller 90 miljoner, eller 310 miljoner.
Nej, men det var ju så länge sedan, så det kan ju inte ha varit, alltså det beror, eller var, har han spelat i två omgångar Juventus? Nej, det är inte när han spelade i två omgångar va? Mm. Juve, det var ju så pass länge sedan så att det kan väl inte ha gått upp i de summorna redan då. 160 sa du va?
Som ja precis, 160 var ett av alternativen.
Ja, men då tar jag det då.
Ja, och det är rätt svar.
Är det? Ja. Vad nöjd man är. Ja, sen då?
Vad heter Zlatans far och mor i förnamn?
Mamma.
Du kan få alternativen.
Ja, får jag alternativen.
Sefik eller Sefik och Jurka. Rednik och Linka. Petro och Jira. Jarimi och Kuni. Soni och Ylva.
Men du vet Sefik. Vet du? Var det Sefik och
det var Sefik och Jurka.
Ja, Sefik satt jag bredvid på Kristallengalan när jag vann Kristallen för ett och ett halvt år sedan.
Så där ja.
Ja. Och han var ju skitförbannad att inte han hade vunnit en Kristall. Eller att han inte fick en Kristall. Det var ju en dokumentär vet du, som handlade om Zlatan och om pappa. Och han hade ju sin tuta med sig. Han tutar varje gång Zlatan gör mål, så sitter han i sin soffa hemma i lägenheten. Och då bara, så tutar han liksom en eller två gånger sådär. Så ja, han har ju fått tuta några gånger under årens lopp, givetvis då. Och han hade ju den där med sig förberett liksom. Och jag tycker väl också att han kanske borde ha fått det där. Det var ju Parneviks, tror jag, som vann det priset som han var nominerad i.
Just det. Mm. Så ditt svar är alltså?
Sefik.
Yes, det är rätt. 2-2 Roberto.
Ja,
bra där.
Jag har en selfie med honom om du vill se någon gång.
Ja.
han var väldigt trevlig. Men tyckte väl det var... han hade gärna velat vinna en kristall han också.
Ja. Mm. Vilket tröjnummer hade Zlatan i Ajax? Var det nummer 9, 15, 10 eller 8?
Zlatan borde väl ha krävt en 9 direkt. Men jag undrar alltså, om han fick nummer 9. Det var väl, den var väl upptagen i Ajax när han kom dit som jätteung spelare. Fasen, jag kollade på dokumentären här för inte så länge sedan. Jag säger nummer 8. Jävlar också.
Nummer 9.
Han fick nummer 9 direkt.
Han fick inte. Han tog krävde nummer 9.
Ja, det var så det var. Redan på den tiden.
Ja. Exakt. Och hur lång är Zlatan?
1,90 någonting. Alternativ.
1,88. 1,75.
Ja, just det. Det är ju upp till knäna. Han är ju 1,75.
Exakt. 1,99 eller 1,95?
1,95.
Du säger 1,95 och det är mycket riktigt rätt.
Jajamensan. Och jag visste att han var någonstans 1,93, 94, 95 någonstans. Men inte 99, för det är 2 meter är han inte. Det är ju en ganska stor skillnad där, liksom 1,95 och 2 meter.
Precis, ja, det är det. Det är 5 centimeter.
Ja, det beror på om man jämför med i och för sig då.
Exakt. Ja, du har 3 av 4. Sista frågan på Zlatan. Hur många gånger blev Zlatan mästare med Ajax? 2 gånger, 3 gånger eller ingen gång?
Jo, men han har ju vunnit tror jag i alla ligor, så jag säger 2 gånger.
Du säger 2 gånger och att han var mästare 2 gånger med Ajax. Och drumvirvel. Helt rätt!
Yay! Han har ju vunnit i alla lag han har varit i.
Ja, det är fantastiskt. Mycket han har vunnit. Ja. Och vet du vilka år då som han vann, blev mästare med Ajax?
Nej, jag kommer liksom inte ihåg. Alltså, tiden går ju så jäkla fort. Han är ju född 1981. Så han blir ju 36 år i år om man inte redan har fyllt. Och Zlatan var väl inte mer än 19 år när han kom till Ajax, va? 1920. Det var ju jäkla kalabalik där. Och det kan ha varit 2000 då.
Ja, det var nära. Bra uteslutningsmetoden där. Men 2002 var första och 2004 var andra gången de blev mästare.
Ja, okej.
Men 4 av 5, Roberto. Det känns som det är lite stående tema här att du inte får full pott. Du har fått 3 poddar i rad som du har haft en miss.
Ja, nu har jag redan sålt den där blommiga skjortan kortärmade och nu ska jag lägga ut mina sandaler på Blocket också. För det verkar inte som jag kommit till Thailand någon gång. För det är väl första priset, va?
Ja, exakt.
I alla fall varje gång jag har ett fel eller flera fel så är det första priset i Thailand. För jag får ju alltid veta vad priset är efteråt.
Den här gången var det en resa till Thailand om du hade fått alla rätt. Jag har ju sagt det i några poddar nu att får du alla rätt så ska jag bjuda på en all inclusive resa till Thailand på ett 5-stjärnigt hotell. Ja. Så,
tills vidare är det första priset så får vi se det.
Exakt, det bestäms efter som sagt.
Men du, vet vad som hände efter förra poddinspelningen?
Nej, berätta.
Då var ju vi på i centrala Stockholm, eller hur? På Rådhusgatan. Ja. Vi var ju besökte Eurosport eller Discovery Networks och med Eurosport och Kanal 5 och så vidare. Och sen pratade ju vi då om Felix Monsén, den här alpina skidåkaren som ung, lovande, hade gjort jättebra resultat på VM i San Moritz och blivit 16:e man i störtloppet bland annat. Och vi pratade lite grann om honom. Sen var jag på väg till centralstationen med min ryggsäck med alla attiraljer som man behöver för att spela in podd. Och kom jag runt hörnet vid Olof Palmes gata. Tror du inte på fan jag springer på Felix Monsén som kommer med 2-3 jättestora bägar på väg hem från San Moritz. Och han bodde precis ovanför Olof Palmes gatan.
Otroligt.
Ja, helt sjukt alltså. Och jag bara, vad fan är du här? Och han, och vad gör du här? Vi har träffats någon gång på deras upptaktsmöten uppe i Åre. Men han är ju stockholmare, så det var inte så jättekonstigt att han var i Stockholm. Men det var ju väldigt speciellt att jag stötte på honom precis när vi hade pratat om honom i podden. Men tävlar ju och bor numera i Åre liksom, för att få lite bättre förutsättningar. Och en intressant åkare såklart.
Verkligen.
Men det har ju varit flera intressanta svenska resultat på VM.
Ja, berätta.
Ja. Ja, men det är rätt mycket egentligen då, men om man liksom ska kolla mest med svenska ögon, så dels så har vi haft en sjätte plats, eller har vi fått en sjätte plats i storslalom med Mats Olsson, värmlänningen från Sjöla, lilla Sjöla, och honom har vi en intervju med
i den här podden.
Jajamän.
Yes.
Mats har ju kommit hem från San Moritz, och jag har haft ett litet snack med honom om dels VM, men också lite andra saker om hur det började och sådär. Men han gjorde det jättebra. Sjätte plats, han var ju 4 efter första åket, så det är klart att det var lite surt. Han kanske var 17-18 hundradelar. Jag tror inte det var ens 2/10 till medalj. Så det var ju otroligt tajt. Och det var många av de här tävlingarna i San Moritz, men inte alla. Men så småningom, så för Marcel Hirsche var ju lite ifrågasatt liksom. I lagetävlingen där Sverige ju tog medalj, så blev ju Österrike utslagna av just Sverige i kvartsfinalen. Men Hirsche fick ju sin revansch alltså på slalomtävlingen. Det var ju den allra sista dagen. Han ledde efter det första åket. Världens press på honom. Han är ju helt galet bra alltså. Det är ju en underbar syn att se. Jag menar, det är inte många som honom, va, i den här världscirkusen.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Som presterar liksom nästan varje tävling, och att det är ju så sjukt små marginaler. Och ändå är det de där marginalerna som han ofta har på sin sida. Kristoffersen, norrmannen, han misslyckades ju och var ju tokig. Sen hade vi ju faktiskt medaljchans. Nu var det André Myhre som blev bäste svensk i slalom, men också en sjätte plats. Det var ju jättebra. André körde ju upp sig väldigt mycket och har ju inte tävlat något speciellt mycket förutom lagtävlingen nu i VM. Han har ju haft problem med ryggen. Men Mattias Hargin låg ju i slagläge efter det första åket, och Hargin kom ner till sista mellantiden, hade 35 hundradelars ledning, och det var bara några portar kvar ner till målet, och då åkte han ur. Liksom, han körde ur, missade en sväng, kom för sent till nästa, och så åkte han ur. Liksom, orkade inte streta emot. Och det gjorde ju hur ont i hjärtat som helst. Jag bara satt och skrek för mig själv. Du vet sådär, en smärtsamt skrik. För att han var... Jag tycker liksom han är, efter allt han har genomgått liksom med hans fru som gick bort i somras, så han kommit tillbaka liksom, han ändå bestämt sig för att man måste, det är ju det här jag vill göra liksom. Så jag satsar vidare, och det är det här hon hade velat att jag skulle göra. Och så har han ju kört bra i världskuppen, och så var han så jävla nära medalj och missade då på någon port liksom, och han hade ju alltså högst troligt hade han ju tagit ledningen, och det hade ju räckt till medalj, visade sig efteråt då. Så att, men det är ju så, det är ju ganska, jag tycker ändå liksom intervjuerna efteråt, så han är ju helt otrolig den där killen alltså. Han var ju förbannad givetvis på sig själv så där, men så här är sporten, det är därför jag både älskar och hatar den, och han säger mycket bra saker. Men verkligen. Sverige var ju ute efter en individuell medalj också, och den kom ju i slalomtävlingen. Och det såg väl lite små illa ut för Frida Hansdotter, som givetvis var vårt stora hopp, och det har ju vi pratat om i podden också. Men vilken tävling hon gjorde, alltså andra åket så körde hon ju upp sig 3 placeringar, var 6 efter det första. Och däremot Mikaela Shiffrin, det är, alltså om Marcel Hirscher och Kristoffersen kan göra åk som är helt gudomliga, Mikaela Shiffrin alltså, vilken tävling. Så har jag Schiffer förut. Shiffrin heter hon ju.
Ja, du sa Schiffer,
ja,
tror jag, men
ja, jag hörde alltså, så här, spårat tillbaka bandet i hjärnan och hörde att jag sa något fel. Men Mikaela Shiffrin, vilken, alltså, vilket andra åk. Det var helt sjukt. Man bara liksom, men hur klarar man av att åka som hon gör? Alltså det är bara det, hon dansar ju ner. Det går ju bara block. Hon är som en maskin, vet du. Och hon vann med 1 sekund och 64 hundradelar. Alltså det är ett ljusår i slalom.
Det är en kross, verkligen.
Alltså det är, ja, men hon är ju brutal. Alltså 3 raka VM-guld har tagit.
Just det.
Så hon är ju häftig, vet du.
Och Frida Hansdotter tog bronset
till brons slutet. Brons till Norbergstjejen som ju bor i Fagersta numera. Och det var ju ett jättestrångt resultat. Mycket bra. Hennes 3:e raka VM-medalj. Och... som sagt, varje år när Shiffrin har vunnit så har Frida tagit medalj hon också. Så det är bra. Ja. Ett silver och 2 brons har hon. Och nu har hon sagt att när Åre har VM 2019, då jag ska vara speaker, så kommer hon att vinna. Då kommer guldet. Ja. Då kan hon lägga av sen, tycker jag.
Ja.
Fast då är det så mycket liksom, sponsorpengar förmodligen, så måste köra något år till då.
Ja. Annars en väldigt värdig avslutning på en bra karriär.
Ja, det skulle ju vara det.
Mm, verkligen. Du, har du börjat packa väskan nu mot Lahti, eller hur är liksom förberedelserna där?
You bet I have.
Ja.
Och jag åker imorgon. När vi spelar in det här så är det imorgon som jag ska sticka iväg till Lahtis och kommentera längd-VM tillsammans med Per Elofsson. Nästa år så får vi en till expert. Anders Södergren har ju signat för våra kanaler, och det ska bli kul att samarbeta också med Anders. Det är en härlig kille som ju avslutade sin karriär på SM i Söderhamn. Han är ju Söderhamnskis och... ville liksom avsluta karriären där och gjorde det väldigt strångt. Det var ju som att dra tillbaka klockan när hon kom ut på den fria stilen i skiathlon-tävlingen. Vem var det som var upp och drog om inte Anders Södergren? Precis som han gjort 1000 gånger annars i världskuppen. Och det har väl inte alltid varit kanske helt lysande, men taktik. Men det är ju så han kör, och det är så han tycker liksom är hans chans liksom, att försöka köra slut på de andra. Men han var topp 10 i alla fall på till och med 2 race, och det är ju imponerande utav Södergren. Men nu ska det vara slut tydligen med tävlandet där. Men jag ser fram emot att få åka till Lahtis och bevaka världsmästerskapen. Vi ska ju spela in podd därifrån också. Det blir Skype-podd mellan dig och mig, Jesper, och förhoppningsvis får jag väl tag i någon skidåkare eller kanske någon ledare i Lahti som vill säga någonting. Det jag vet att de inte kommer att prata om, det är rapporten som nu har kommit ut, som i media liksom, ska vi säga, har låtit som att det har varit positivt för norsk längdskidåkning med den här rapporten. Och den handlar ju liksom om deras astmaanvändning. som man ju tillsatt en grupp personer, bland andra Kjell Larsson från Sverige, som jag tyckte han svamlade till det lite på, lyssnade på Sveriges Television på sporten, och jag fattade inte riktigt vad han menade, men det han egentligen menade var väl att man behöver inte ha en astmadiagnos för att ta astmamedicin. Och det tycker jag låter jäkligt konstigt, alltså också att det kommer från en sån expert som han. Hur som helst, så den här rapporten jag läst, och det som förbryllar och som vi inte kommer få några svar på för vare sig från Norge eller Sverige, för de har sagt att nu är det VM som gäller, det där får vi ta efter VM. Men hur som helst så är det ju liksom att de har haft nebulisator, det är en maskin liksom som man använder framförallt på sjukhus, eller egentligen ska det bara användas på sjukhus vad jag kan förstå, och det är en maskin som hjälper framförallt barn och gamla människor som har problem att få i sig astmamedicinen om man har någon form av lungproblem och luftvägsproblem, så hjälper den här maskinen till. Det använder de, det har de haft i sin vallalastbil enligt den här rapporten. Dessutom så har de ju haft medicin, alltså astmamedicin, tillgängligt i vallalastbilen som inte någon har haft någon koll på. Samma sak med medicinväska, som har två stycken färdiga medicinväskor i norska landslagen, där folk har kunnat, i alla fall har det hänt, även om det har varit någon enstaka gång enligt de intervjuer de har gjort, troligtvis, alltså det känns ju att det kanske har hänt någon mer gång, det är att de har kunnat gått och tagit ur den här medicinväskan, och ibland utan att ha haft en diskussion med läkaren och sådär i laget. Och det där har det inte stått så mycket om i media, men det där är ju liksom den känslan jag får, det är ju att det är alarmerande. Alltså, det är ju helt sjukt för fan att de har receptbelagd medicin som ingen har kontroll över. Då kan det ju gå hur som helst, va? Så ja. Det är ju lite märkligt alltså. Men det kommer vi säkert att få komma tillbaka till efter VM i alla fall. Nu när det är VM så tycker jag det är helt okej om det inte händer några skandaler som det gjorde för 16 år sedan där i Lahtis när det var världsmästerskapen. Det var ju en av de största skandalerna överhuvudtaget, alltså dopningsskandalerna med större delen av finska laget som testade positivt. Så kommer det inte några fall under VM, vilket jag verkligen hoppas på att vi inte får, och då tack vare att ingen håller på och tar en massa skit, vill jag gärna liksom komma tillbaka med glada tillrop i nästa podd, med fina tävlingar, att publiken har skött sig och att åkarna presterar jättebra resultat och Elofsson är fantastisk som expert och jag själv har kunnat träna som fan och blivit ännu starkare bland annat. Ja.
Det låter bra, vi håller den förhoppningen och liksom bilden vid liv att det ska ske så. Och det har ju redan börjat liksom snackas rätt mycket om lite psykningar och lite sådär uppladdningar inför här. Och det är ju såklart Northug som står för det mesta av den varan. Han kom ju ut i en väst som hade Theodor Petterssons namn på ryggen.
Ja.
Och så sa han att han ville ta av sig den snabbt för han tyckte han fick dålig karma.
Ja.
Jag har ju sagt att jag tror att han kommer att prestera bra, Petter Northug, under VM. Men han gav ju upp sin ordinarie plats i VM-truppen till reserven Hans-Christer Holund.
Mm.
Holund, så han laddar för sprinten istället på torsdag.
Ja, Holund var ju trea nu i OTP. Vi hade ju en fantastiskt fin uppladdningstävling, om vi ska kalla det så, inför VM, sista genrepet så att säga i OTP. Och där vann ju Stina Nilsson sprinttävlingen, så stod ju hon över distansloppen. Istället var det ju Kalla som visade upp en fantastisk form och blev tvåa bakom Marit Björgen som var fruktansvärt bra. Alltså hon var ju totalt överlägsen. Det var ju också Martin Jonsrud Sundby. Herrarna i distans visade ingen vidare form. Det var lite oroväckande faktiskt. Men Kalle Halvarsson körde ju inte. Johan Olsson körde inte. Så att det är ju svårt att dra för stora växlar där vad Sverige kan prestera just på 15 km klassiskt i Lahtis. Däremot så Kalle var ju nära att komma med i finalen på sprinten. Så han känns ju som man kommer att bli het på VM. Alltså det är nog den manlige åkaren som vi ska ha störst förhoppningar på och ta medaljer. Sen är det ju Stina enligt mitt sätt att se det den största guldkandidaten som vi har. Och Kalla är en stor medaljkandidat. Sen kan vi ta medaljer på både stafett och båda långa stafetterna och även i sprintstafetterna givetvis då. Så att det kan bli ganska, ett ganska bra VM för svensk del. Kanske vet du, i paritet med Falun där de tog, jag vill minnas att det var 9 medaljer. Så att det är mycket att se fram emot. Det är ju inte tävlingar varje dag, men det börjar ju på torsdagen den 23 med sprinttävlingarna. Oftast är det sprint som drar igång hela kalaset på de stora mästerskapen. Och så är det i Lahtis också. Sen har vi ju skiathlon lördag den 25 och den 26 är det sprintstafetter.
Just det. Vi får hoppas på många medaljer för Sverige. Har du några tips? Eller någon så här, vad tror du att Sverige kommer ta i form av antal medaljer?
Ja, som jag sa, kanske uppemot lika många som vi tog i Falun. Men Stina tar ju, hon tar 2 medaljer. Kalla tar en medalj och sen tillsammans med Stina tar hon ju också stafett. Så det blir liksom, det är ju 4 där va. För Stina tar ju både sprintstafett och långa stafetten. Och sen tar hon ju medalj på sprinten. Kalla tar medalj på 10 klassiskt. Och dessutom på långa stafetten. Så det är ju 4 då. För stafetten får vi räkna som en medalj då. Sen kommer ju Kalle Halvarsson kanske att ta en medalj. Theodor Pettersson och Kalle kanske får köra sprintstafetten. Tar de medalj. Så det är vi uppe i 6. Och sen Hellner är ju en riktig mästerskapsåkare. Så kanske blir det en medalj för Hellner på skiathlon-tävlingen. Och så tror jag att Johan Olsson faktiskt kommer att överraska och ta en medalj. 8. Var det lite tunt det kanske?
Jag säger 10.
Oj,
så får vi se.
Du är så jäkla positiv alltså.
Ja.
Va?
Fantastiskt. Exakt. Jag är offensiv och positiv.
Ja, precis. Och så pratade du om Nordtug att han ska komma tillbaka. Men eftersom han lämnar sin plats i VM-laget till Holund så betyder det att han bara kan åka de sträckorna som han är kvalificerad till. Och det är ju som regerande världsmästare i sprint. Och på 5 milen då. Det är de 2 distanserna han kommer köra. Och alltså det vi såg av Nordtug i Otepe. Han körde ju av staven där. Men det såg ju betydligt bättre ut än på länge. Så att jag kan ju med fan på att han kommer att köra starkt nu på torsdag alltså.
Jag säger ju det. Ja, ja men 8 säger du och jag säger 10. Ja. Och så den som får rätt får en resa till Thailand.
Det brukar vara så. Då blir det förmodligen 7 medaljer.
Exakt. Ja. Du, bra Roberto. Då har vi hunnit prata en hel del sport här. Vi har pratat om cykel, vi har pratat fotboll, vi har kört lite frågesport.
Men du,
vi har
pratat vad fan?
Alpina VM och längdskidor.
Längdskidor, 9 medaljer tar de ju. För herrarna tar ju också i stafett. Det glömde
okay.
du. Ja.
9 säger du.
Ja.
Och jag säger 10.
Ja.
Ja. Spännande. Då får vi se vem som har rätt. Vi ska lyssna på din fantastiska intervju med Mats Olsson.
Yes! Mats Olsson från Värmlandsskogarna. Han bor ju i Karlstad numera, kommer han att berätta bland annat. Så får ni väl lyssna ordentligt. Så stå tunade! Eller stay tuned kanske heter.
Ja, vi lyssnar på den nu då. Och vi tackar så mycket för idag till er som har lyssnat. Tack så mycket, hej då!
Fan vad kul att prata med dig Jesper.
Detsamma.
Ja, jätteroligt. Snacka lite podd och lite sport. Dags för vår nästa poddgäst. Ingen mindre än en alpin skidåkare från de, ska vi säga, nordvästligaste delarna av Värmland. Han är specialist i storslalom. Och har just kommit hem från Samorits och VM där det blev en 6:e plats. Välkommen till våran podd Mats Olsson.
Tusen tack. Kul att få vara med.
Och kul att du har kommit hem också efter ett, ska vi säga att det var ett bra VM?
Det var ett bra VM, absolut. Jag tror inte att jag kan Man kan såklart lite efter de sista tävlingarna förvänta sig kanske att det kunde ha gått ännu bättre, men det kunde samtidigt ha gått sämre också. Så att det var en bra prestation och ett bra resultat också.
Mm. Fjärde plats efter det första åket, och det är klart att då känner man ju liksom, man sitter där och tänker att fan, sen alltså får man bara till varenda lilla sväng, för det finns ju inte liksom i dagens alpina skidåkning, så finns det liksom inte, alltså man kan inte göra några misstag, i alla fall de allra flesta kan inte göra ett endast misstag, för då blir det inte en pallplacering.
Nej, det är ju så, och det vet man om också, samtidigt som du säger att fjärdeplatsen där i första var ju sjukt motiverande. Det var ett perfekt utgångsläge, jag kunde liksom inte önska mig mer, så att jag satte mig i ett riktigt bra läge. Sen är det som du säger, det finns inte riktigt utrymme för så mycket. Jag hade ganska bra känsla och tro på det hela inför andra åket också, men det blir någon miss för mycket och då blir det en sjätteplats istället för vad som skulle kunna vara en tredje då, eller bättre.
Men det är ju det som är så, alltså man tycker ibland så där att ja, men fasen, han vann med 2/10 eller 3/10 i alpin skidåkning. För oss liksom som kanske håller på med framförallt med andra idrotter, så låter det ju väldigt, väldigt liksom lite. Jag menar 2/10, man hinner inte göra så jävla många saker och man hinner inte åka så långt heller på en alpin backe, men det är ju ganska stora marginaler. Men du var ändå otroligt nära pallen och ändå blir det liksom en sjätte plats. Det är väldigt tajt alltså.
Ja, det är det. Och det är som du säger, men det är mycket med den här sporten som är lite vridet, kan jag tycka, mot många andra idrotter också. Jag menar, jag själv, vad får jag ihop 9 tävlingar? Jag tävlar kanske drygt 20 minuter på en säsong. Ja. Så att, och sen marginalerna som du säger. Och det är mycket som det är speciellt. Det finns en charm i det, men samtidigt ibland kan man nästan bli knäckt när man tänker på hur en säsong ser ut.
Ja. Men du Mats, du, alltså nu kommer du tillbaka också från en skada, ska vi komma ihåg, och du kommer in i den här säsongen och gör det stärkt liksom på något sätt. Och det, jag tycker det är fascinerande, väldigt ofta man ser att idrottsmän och kvinnor är skadade, man tänker att fasen, det här måste ju kosta på rent mentalt men också fysiskt, men så kommer man liksom på något sätt tillbaka väldigt starkt. Jag menar, du i år har du tagit din första pallplats i världskuppen, det var ju tvåa i Garmisch-Partenkirchen i januari månad, du kommer till VM och blir sexa. Vad tror du det är som gör att det ofta liksom blir en positiv effekt av att ha varit långtidsskadad?
Ja, det är en bra fråga. Man fick ju höra det här mycket under skadeåret då, att du kommer tillbaka starkare. Och, ja, det var min första riktiga skada också, så att det var svårt att veta vad menar de med det här egentligen. För att när man går och haltar runt på ett par kryckor så känns det inte som att man känner sig inte så stark just där och då. Men ja, jag har svårt att veta, jag håller helt med dig att det blir gärna så. Jag vet faktiskt inte riktigt vad det kan vara, för att det är ju ett slit att komma tillbaka till den fysiska formen som det var innan skadan. Det är mycket som ska tillbaka till samma nivå som det var, och ja, jag tyckte att jag hade fullt upp med och lyckas med det, och sen att det i slutändan går så pass bra som det gör, det vet jag inte. Ja, är det någon som vet så skulle jag gärna vilja höra vad det är som gör det, för att jag har inget svar.
Nej. Men nu är du tillbaka i alla fall. Vi ska inte heller glömma bort, alltså, för jag vet inte, de som lyssnar på våran podd, det kan ju vara på sin plats att berätta att du har ju kört rätt många VM nu. 2007 var du redan med i Åre och du var ju faktiskt femma i Beaver Creek, alltså förra VM då, för 2 år sedan. Så du har ju gjort fina resultat tidigare. Men när du körde Åre VM, då var det ju fartgrenar. Det var ju Super G och störtlopp. Liksom... Blev det så, eller har du liksom gått från att vara fartåkare till storslalomåkare?
Jag tror min teknik i grund och botten skulle väl kanske kunna vara, passa väldigt bra till exempel Super-G då kanske. Men jag tror ändå från tidig ålder, från egentligen ungdomsår, så har väl storslalom kanske hela tiden varit det som har något vis funkat bäst, och det är där jag har gjort mina bästa resultat, tror jag, liksom ganska genomgående genom karriären. Sen så blev det där någon gång i junioråldern, men framgångsrik junior-VM vet jag på fart, och då Nej, nu går jag faktiskt till Åre-VM, var före det junior-VM-et. Så det var väl det som låg till grunden för att det blev ett framgångsrikt junior-VM. Men det var väl säkert någon som såg det här kanske, att det finns potential. Och då skickar de helt enkelt in med en del farttävlingar. Och Åre var väl också ett sånt här... Det fanns väl någon plats ledig där på fart där de tyckte att jag platsade in då, och för att skaffa mig lite erfarenhet. Och sen blev det ytterligare några farttävlingar, men ja, någonstans i det där så tror jag att det gick lite för snabbt. Så att ja, jag backade av egentligen och fick kanske lite väl mycket respekt för en del backar i världskuppen och fick backa av, och då blev det en stor slalomsatsning av alltihopa.
Mm. Kan du berätta lite grann hur, liksom, när du blev tvåa nu i Garmisch-Partenkirchen, du är ju på pallen i världskuppen och allt vad det innebär. Liksom, för jag har ju själv haft en karriär, även om det inte var på den nivån som du håller i. Liksom, men man ibland så där, när man upplevde saker som man hade längtat efter, liksom, så kanske man ibland kände så här, fast det var inte riktigt som jag hade tänkt mig. Var det bättre eller var det ungefär som du hade förväntat dig liksom när du väl kom på pallen? Var det liksom i dina tankar, när jag kommer på pallen så tror jag kommer känna så här? Var förväntningen ungefär som det var sen?
Ja, det var... innan så hade nog jag sett framför mig, tror jag, någon typ av vilt firande i ett med känslor som liksom som är svåra att kontrollera och så vidare. Men i slutändan så blev det väl egentligen en lättnadens pust, tror jag, egentligen där i målområdet. Det var självklart en enorm glädje, men det kändes väldigt samlat och ja, som en mycket lättnad, tror jag, att man faktiskt fick bevisa för sig själv att man hade det som krävdes för att göra ett sånt resultat.
Ja, kanske bli vilt firande och gå på händer och göra en Anja-dykning kanske när det blir en seger så småningom.
Ja, det kan säkert ändra sig lite, även om det skulle bli någon mer pallplats. Och sen även som du säger, om det kan bli en seger, då kan det säkert bli lite annat. Men ja, det vill vi bara vänta och se.
Ja. Samtidigt så, jag har ju träffat dig några gånger. Du känns ju inte som du är killen liksom som slänger dig över reklamskyltarna och jublar och jular inne på målområdet. Du är ganska kontrollerad.
Ja, nej, det är nog inte, ligger nog inte riktigt för mig, tror jag, att gå helt bananas i ett målområde så där. Men ja, nej, man vet, det är som du säger, man vet inte riktigt vad, när saker väl inträffar, vad, hur man reagerar, så att men det är väl bara att hoppas att det inte blir för illa, så att, då är det väl ingen fara.
Nej, du behöver inte göra som vissa längdskidåkare, slänger av sig alla kläder och springer liksom i kalsonger fram och tillbaka ut med renfloden i Düsseldorf. Det har faktiskt hänt. Nåja, men du är ju från Sköla och ibland lite slarvigt säger väl folk att du är från Arvika, men det är ju en ganska bra bit ifrån Arvika, 3,5 mil nordväst om Arvika. Det är ju ungefär som att säga att man är från Borlänge fast man är från Leksand. Det skulle ju bli ett sjuhelvetes liv här, kan jag säga, i Dalarna.
Ja, det går inte.
Nej, precis. Men Köla, vad kan det vara? 1000, 1200 pers som bor där?
Oh, det är nästan så att jag är för dåligt påläst för att veta. Nej, men det är ju som ingen riktig... Det finns ju ingen riktig kärna i Köla så, utan det är lite utspridda hus. Så vi har väl några 100 invånare i alla fall, men ja, stort är det inte.
Väldigt nära Norge. Hur kom du in på alpin skidåkning?
Nej, det är ju egentligen... Jag är uppvuxen, vad kan jag... 1 kilometer ifrån skidbacken. Mm. Och det är ingen stor skidbacke, men Valfjället heter det. Och ja, jag tror att... En liten skidbacke nära är värt ganska mycket det kan säkert vara värt mer än en stor anläggning som ligger kanske en timme bort, utan det är ju närheten till det och när man är liten så spenderar man ju mest av sin tid där.
Ja. Var det många liksom i din ålder som anammade den här backen, eller var du lite ensam?
Ja, men vi var väl några stycken. Klubben har väl alltid haft den har väl alltid varit, aldrig varit död så egentligen, utan den har ju alltid haft ett visst liv. Men sen är det ju såklart ja, som mig själv tog det väl ganska allvarligt och ville ganska mycket redan då. Sen är det ju de som alltid är med för att det är kul där och då.
Mm.
Och som kanske aldrig egentligen har några stora förhoppningar för framtiden. Så där. Men de är med och kör. Och lite så ser det väl ut även idag. Och jag tycker vi har en del lovande åkare där nu också. Så att det är kul att se att klubben lever vidare.
Mm, vad härligt. Och att du håller fanan högt också. Förstås då. Men du, hade du några idoler liksom när du var grabb som du såg upp till och som du liksom lekte att du var i backen där?
Nej, jag tror min generation, Hermann Mayer var ju het ett tag.
Mm.
Just i alpin skidåkning, och sen kanske gick över lite till Bodie Miller, men jag skulle nog vilja säga där att Hermann Mayer var en stor idol. Han följde man ju ganska flitigt där någon när han var som hetast.
Mm. Vilken nationalhjälte det där blev. Herminator. Österrikaren, ja, som ja, vann det mesta man kunde vinna.
Jo,
ja,
absolut.
Men du, du som är inne i cirkusen. Vilken sport, det beror ju på givetvis vilka länder man pratar om. Men är det Schweiz, Österrike? Vad är störst där? Är det liksom teknikgrenarna eller är det fartgrenarna som är störst? Hur ser du på det?
Ja, men jag tror inte jag kan... Jag måste nog ändå säga att det är störtloppet som är mm. någonstans är det stora. Däremot så kan jag kanske tycka att störtloppet för tillfället saknar lite karaktärer, lite stjärnor. Alltså självklart finns det ju de som åker och vinner racen, men jag tycker att det blir fattigare på det. Du hade ju som Bodie Miller, du hade de här österrikarna, Valschhofer, ja, du kan egentligen räkna upp många stora mm. som var liksom där uppe och körde hela tiden. Och jag tycker att det tappar lite den stjärnstatusen på fartsidan, och eftersom man är teknikåkare själv då, har till exempel en Hirscher som just nu är ute liksom och skriver historia nästan varje helg känns det som, så skulle man ju inte vilja liksom trycka lite på tekniken också. Men det är klart att störtlopp, och framförallt med Die Streif som Hanenkamrennen där i Kitzbühel, är ju, mm. det är ju egentligen det största i den här sporten.
Mm. Du är från Köla, men du bor i Karlstad nu, Värmlands huvudstad.
Mm. Ja,
du lämnar inte Värmland.
Nej, jag försöker hålla mig kvar här. Jag tror att jag är en ganska typisk värmlänning i grund och botten, så att då trivs man med andra värmlänningar också.
Men du, hinner du umgås med någon folk så här? Jag kan tänka mig att det kan vara ganska körigt. Du är väl ute en hel del och tävlar, och sen har ni ju liksom en uppbyggnadsperiod som är ganska lång i alpinskidåkning.
Ja, nej, det är klart att det är mycket resväska den här ett halvåret i alla fall, och sen, men det är klart att man hinner. Jag tycker just det här, eftersom det som du säger, det är mycket träning och mycket uppbyggnad för, ja, för relativt lite tävling då, så att det är klart att just det här storslalomprogrammet som jag är på under vintern, det sliter ju inte ut dig på det sättet, för att ja, du har kanske 9-10 tävlingar, och sen ja, vissa kommer lite tajtare där innan jul, och sen har du ofta några veckor emellan, så att jag tror man skulle göra det bra om man lyckades vara helt slutkörd. Sen är det ju alltid den här mentala anspänningen och bygga in mot ett race som sliter, men
mm.
det finns tid att hinna vara hemma på också.
Mm. Vilka hänger du mest med ute i cirkusen där? Världscupcirkusen?
Nej, men det är ju självklart det svenska laget då.
Mm.
Men vi har ju även mycket trevliga norskar som man försöker umgås med. Och sen har vi även, ja, det där är ju alltid olika, men för min egen del har jag någon amerikansk kompis som brukar tjata med lite grann. Och det är egentligen en ganska... man skulle säga att det känns som att det är mycket kompisar i den här branschen. Alltså så här, vi tävlar ju förstås mot varandra, men det är nästan så här som att ibland känns det nästan som att vi tävlar mer mot oss själva egentligen hela mm. tiden, och vår egen prestation, och däremellan ja, så får man ju helt enkelt se vilken som lyckas bäst då. Men det är väldigt det är ett gäng kompisar tycker jag det känns som åker runt i den här branschen.
Mm. Jag märkte det just det du säger. Jag var ju speaker där i Hammarbybacken och världscuptävlingen där. Det är ju otroligt familjärt liksom. Man ser ju både på frukosten och på middagen som när vi var på hotellet där. Så man, jag satt liksom för mig själv och tittade lite grann hur åkarna agerade här, och det var ju liksom, man gick ju från ena bordet till det andra, kändes det som. Alla känner alla och ingen verkar missunna någon. Det är klart att det finns rivalitet lite här och var, men för det mesta när en alpin skidåkare förbannad, då är det antingen på någon organisation eller så är det på förbundet. Det, ja, det är sällan
där har
det.
Du, ja, nej, där är du mitt i prick, skulle jag vilja säga. Det är oftast... Det är ofta, aggressionerna går oftast ut på som du säger, något helt annat än väldigt sällan konkurrenter som man är liksom missnöjd över något beteende, utan det är väldigt mycket fair play, tycker jag, ganska rakt igenom bland åkare.
Mm. Ja, vad härligt. Vad kul att ha dig med i podden, Mats. Nu tänkte jag vi skulle runda av lite grann. Vad har du att göra framöver? Vad är härnäst?
Ja, jag har ju två tävlingar kvar. En i Slovenien om 2 veckor och sen har vi finalen i Aspen, USA. Mm. Så att, nej, det, den här veckan kommer att tillbringas på gymmet och sen ja, så kommer vi ha några dagars träning innan kranska går. Och, nej, målsättningen är väl att hålla stumt på gasen nu och försöka få med sig så mycket som möjligt ur den här formen som jag ändå tycker verkar finnas då. Så att det blir till att gasa några veckor till.
Ja, det var ju liksom lite typiskt rallyterm, känns det som, va? Hålla stum på gasen. Är det så? Ja. Det, jag menar, det är ju Värmland som verkligen rallyn är som störst, är det inte?
Jo, det är, eftersom vi har svenska rallyt också, så det, ja, det är det nog. Här är det många som kör bra bil.
På tal om det förresten, jag tänkte vi skulle runda av, men det skiter vi. Vi kan fortsätta en stund till, om du har tid i alla fall. Men hur som helst, har du några andra intressen än just alpina ski? Hinner du med liksom att göra andra saker? Jag tänker just nu när jag slog mig bara det här med rallyt, liksom, är det andra intressen som fångar din uppmärksamhet?
Jag är ju, jag skulle säga så här att jag lever nog egentligen mitt största intresse, tror jag. Träning, ja, och sen skidåkning. Mm. Sen däremellan så är det inte så mycket mer som kanske, ja, hinns med heller i perioder, men jag gillar ju sport, så att jag följer ju sport. Sen om jag liksom utövar så mycket mer själv än just skidåkning, det är väl, kommer väl att gå lite grann, men det är inget så där som är återkommande. Sen så det går egentligen med att leva mitt eget intresse och sen följa andras sporthändelser som jag gillar mest.
Cykelintresserad?
Ja, jag är ju det faktiskt.
Det är där, ja. Ja, jag kände det i hjärtat på något sätt. Det är därför jag gillar det så mycket, Mats.
Nej, men det är hatten av till dig och Adamsson som... Det har legat väldigt bra. Tour de France ligger väldigt bra i min... ja, sändningarna ligger väldigt bra, för det är precis den tiden jag vilar mig inför andra passet då. Så att då ligga och slötitta lite på det och lyssna på er, det brukar vara perfekt sommardag faktiskt.
Ja, vad härligt. Men du, Tour de France, om vi tar en julidag för din del, vad innebär de här två passen? Vad gör du för någonting?
Det kan ju vara lite, men det är allt som oftast har vi ju någon typ av... styrkan är ju en viktig del, så att ett ordentligt styrkepass där man krossar, eller vad ska man säga, förstör benen där på en förmiddag kan ju vara ganska vanligt. Och sen kan det ju vara antingen någon typ av återhämtning på en eftermiddag eller ytterligare ett pass där man kanske går på överkroppen eller bålpartiet lite mer. Mm. Så att de ser väl lite olika ut, men det är klart att det är ju aldrig något riktigt långa cykelturer som står på mitt schema, utan det är oftast i så fall kortare och intensivare pass. Mm.
Du håller ju på med rätt så behaglig sport, känns det som, om man vill vara klar för beachen varje sommar. Mycket styrketräning.
jo, exakt. Nej, men det tycker jag inte har varit något problem så där, utan det brukar inte finna sig lagom tills det är dags. Och sen är det ju ofta så att här i Sverige kommer ju beachsäsongen lite senare också, så man har ju några veckor där redan innan det är dags att gå till stranden, så att det brukar funka bra
och deffa sig lite extra. Jättebra, tack så jättemycket, Mats, och lycka till. Jag följer, och jag hoppas många andra gör det också, följer din framfart både de två kommande tävlingarna, de två sista för säsongen och i framtiden. Och tack för din stund, kul att prata med dig.
Tusen tack, jättekul att få vara med.